Välkomna allesammans till den enda valpodden, en del av Nordisk Radio. Jag som pratar nu, jag heter Elin och med mig har jag Daniel. Hej Daniel!
Hej Elin, kul att vi är igång.
Ja, det har varit lite svettigt här precis innan så vi ber om ursäkt för några minuter för sena in. Men så är det i teknikens värld. Jag tycker vi kör igång ganska hårt direkt. Eller vad säger du Daniel?
Ja, det är lika bra. Ja. Vi kör.
Och vi tänkte ju då att eftersom vi sitter här på västkusten så börjar vi helt enkelt i Göteborg. Och det har varit en hel del grejer som hänt här i Göteborg det senaste. Något av det som tidningarna har skrivit väldigt, väldigt mycket om, det är ju mordet på en kvinna med hjälp av en bil. Det vill säga två söner som körde ihjäl sin mamma på grund av att de ansåg att hon hade varit otrogen. Helt okej enligt Roman i kris, eller ja, romsk sed. Ganska turbulent har det varit i Göteborg efter den här händelsen. Och ja, Liberalerna var alla först ut med att försöka dra nytta av det här i sin valkampanj.
Moderaterna, ja, jag tycker ändå Roman i kris, att vi ska förklara lite vad det är för någonting. Mm. Det är ju då ett romskt rättssystem. De har sin egen domstol där de delegerar ut straff och sådana saker. Mm. De tar hand om skilsmässor och liknande också. Och det är just det som det här handlar om från första början.
Mm. Helt riktigt. Men tillbaka till den verkliga diskussionen där om Liberalerna. De har ju gått ut hårt här på att förbjuda Roman i kris och andra parallella rättssystem i Sverige. Det låter ju ganska bra, eller vad säger du Daniel?
Ja, det kan man väl tycka, men finns inte det redan en lag för det? Har inte vi ett eget rättssystem, jo, som alla som bor i Sverige ska följa?
Det är ju ena det vi har.
Mm.
Och det är ju där det går lite i clinch med varandra.
Mm.
Och jag ser ju kanske inte Roman i kris eller Sharia, som också är ett känt parallellt rättssystem i Sverige, som det stora problemet. Jag ser nog mer att vi har människor i Sverige som är beredda att till och med mörda sin egen mamma. Mm. Som det stora problemet.
Mm. Det var hennes pojkvän också. De gick ju där båda två. Det var ju det att kvinnan dog och han skadades bara väldigt, mm, väldigt illa, gjorde han ju.
Ja.
Så, nej men hela den här grejen om att nu ska vi förbjuda Roman i kris, det är ju, det är faktiskt Moderaterna är med på det också.
Mm.
Det blir ju lite av ett, jag vet inte om man ska kalla det för ett slag i luften eller någonting, eftersom de vill förbjuda någonting som helt enkelt inte är lagligt i Sverige ens. Utan bor man i Sverige så ska man ju följa det svenska rättssystemet. Och det är ju det som gäller. Så jag vet inte alls vad det här är för någonting. De säger ju att det är viktigt att vi sätter ner foten och visar att vi tolererar ju inte våld mot kvinnor och parallella rättssystem. Men det är väl egentligen ingen som gör det från första början.
Nej.
Så det är ett jättekonstigt uttalande tycker jag från Moderaterna, eller från Liberalerna och Moderaterna.
Ja, verkligen. Nej, det känns som de försöker åka lite snålskjuts på aktuella händelser. och kanske inte har haft en så välarbetad valkampanj tidigare som de borde haft.
Nej, precis. Men sen är ju det alltså Liberalerna och före detta Folkpartiet. Alltså så här är det inför, det är så här inför varje val. Inför varje val då har Folkpartiet, då har de stått där att nu ska vi kräva att alla invandrare kommer hit och ska lära sig svenska. De ska lära sig läsa och skriva och tala svenska. Och de ska ut i arbetet direkt. Och det är liksom sånt de har kört inför varje val. Och nu kommer det här. Vi måste stå upp emot invandrares parallellsystem i Sverige. Men det är liksom ingen som kommer ta tag i någonting av det här. För det är en så känslig fråga ändå. Vi hade det där förut för några år sedan. De hade den här romska registren nere i Malmö. Malmöpolisen.
Ja.
Det var ju det att de kartlagde... Nu var ju inte det här att de kartlagde just romer, utan de kartlagde kriminella stöldligor då främst. Och det var ju bara det att, ja, vad var det, 85-90% av de här var ju senare. Och då blev det ju ett etniskt ris, eller vad kallar de det för?
Ja, de fick ju inte kalla det för det, men det var någonting med släktskap.
Mm.
Att den var kusin med den som var kusin med den och son till den och...
Mm.
Och då blev det ju i stort sett ett familjeträd de byggde upp, och då blev det helt plötsligt att det var etisk kartläggning, vilket är olagligt i Sverige, inte just bara etisk utan sån kartläggning överlag, men de har kommit undan med det några gånger
till exempel.
Ja, precis.
Men det... Ja, här tar du.
Nej, kör på.
Nej, det jag tycker det är det värsta med det här, alltså om man kollar på de här scenarna i sig då som utförde det här dådet, det är det att jag följde det här när det skedde faktiskt, eftersom jag bor ju i Göteborg, så det kändes ganska nära, och jag var borta på semester då, så jag var ändå tvungen att hålla lite koll ifall det var något som hade hänt någonting i närheten av där jag bor, eller för det kanske var någonting som hade inträffat bland någon av dem jag känner den och sånt. Sen kom det ju fram, ja, efter ett par timmar så kom det ju fram mer och mer att det var ju de här scenerna, för att direkt efter att de hade kört ihjäl sin mamma och den här mannen, så började ju ena killen börja livestreama över Facebook. Och skröt om vad det var han hade gjort då. Och han sa ju där, nu ska jag citera här exakt vad det var han sa under det här. Eller han hade ganska lång utläggning både på romani och på svenska. Men på svenska så sa han: vi visade vilka vi är. Vi körde över din son och vår mamma. Nu kan ni åka till sjukhus och leta efter dem. De kanske är döda, det vet vi inte. Och så går det i våra familjer när man är otrogen. Vi lägger dig i graven, och inte bara män. Och det här är någonting som de livestreamar över Facebook utan några som helst problem.
Ja, de verkar ju tro sig till 100% stå utanför det svenska rättssystemet.
De
försöker
precis.
Inte ens dölja att de har kört ihjäl någon. Det är ju vansinne i vår kultur. Och då är det återigen, vi ska samexistera i ett och samma land, med skilda samhällen i ett och samma samhälle. Och det är där problemen uppstår, inte på grund av romanikris eller sharia, utan helt enkelt att vi kan inte leva i ett och samma samhälle om vi inte gör det helhjärtat, och det gör vi inte.
Precis.
Så det är där det stora problemet ligger, i min mening.
Och det är även det här, själva romanikris i sig. De sände ju rättegången live över Facebook också. Och
det
Facebook
tydligen...
tillåter ju sånt tydligen. De verkar inte ha några större problem med det.
Det är tydligen ganska vanligt i den romska kulturen att man både då lägger ut videor på sig själv via Facebook och går ut till alla i sitt romani, ja, vad heter det, bekantskap, genom att videosända sig själv där man tar ställning till saker eller ja, gör avbön för saker eller ber om ursäkt eller vad det nu kan vara. Och även då att man till exempel accepterar en dom då att betala skadestånd på en större summa och liknande för att då glömma ett brott som kan vara väldigt, väldigt grovt. Eller i detta fallet ett brott som vi inte tolkar som speciellt grovt överhuvudtaget, kanske egentligen borde tolka lite grövre. Otrohet är ju inget som är kul. Men i det här fallet så hade ju kvinnan och mannen inte levt tillsammans på flera år. Så...
Nej, han hade väl varit, han hade haft flera flickvänner vid sidan om också.
Ja, men otrohet gäller ju bara kvinnor inom romani. Tydligen då.
Ja, ja, men själva poängen var ju där att hon hade börjat träffa den här mannen och sen hade de inte fått en ordentlig zigensk, vad heter det nu då? Nu tappar jag bort ordet. De hade en ordentlig skilsmässa på romskt vis då, så att säga. Så därför ansågs hon vara otrogen.
Ja.
Eftersom hon började leva med den här mannen. Men sen under kvällen så började ju, jag var inne och kollade på de här personernas Facebook. Och de här, det var ju inte bara för andra zigenare, utan det var liksom inga stängda grupper. Utan allting var ju upplagt på deras personliga Facebooks. Så vem som helst kunde gå in och kolla på de här. Och bland annat så var det någon som, ja, vad var han, kallade sig för gudfadern och sånt där nerifrån Malmö. Han var ju ledare över någon annan sån här zigenarklan tydligen. Och de stod ju de nere i ett parkeringsgarage, jag tror det var nere i Malmö, eller? Jo, jag tror det var i Malmö. Så står de där och så säger de att vi ska döda han och vi ska göra det och det. Gasar med sina mopeder och så står de och avlossar massa, jag kommer inte ihåg om det var en automatpistol eller om det var ett, eller en halvautomatpistol eller utifrån det var någon större maskingevär. Men de sköt nere i det här parkeringshuset i alla fall. Och han står ju där med ingen maskering eller någonting alls. På sin egen Facebook och livesänder över hela Facebook så vem som helst kan se på det.
Mm. Ja, men
det är riktigt vad man ska säga om det egentligen. Det har
varit våldtäkter som har varit livesända på Facebook också. En kidnappning som har varit livesänd. Det är ju tydligt att det finns väldigt lite respekt eller överhuvudtaget tilltro till det svenska rättssystemet. Och det är inte ett fungerande rättssystem, måste jag hålla med om. Men att vara så loj, nej.
Sen är det kanske inte intelligensen den högsta på de här personerna heller.
Nej, där sa du något.
rent krasst så kan man då slutsatsen där vara att det här är inte de smartaste individerna. De är jävligt våldsamma och jävligt farliga, men de är ju tydligen inte speciellt brighta i huvudet.
Nej, men vi har ganska många av dem tyvärr i vårt land. Och det skapar ju tydligt problem, inte bara inom den gruppen, utan det är ju andra som råkar illa ut också. Helt oskyldiga människor, tyvärr. Men vi har ju en hel del problem i Göteborg, kan man ju minst sagt säga. Och nu i veckan så, ja, var det ett bevis för hur illa det kan gå. När en man på spårvagnen, på morgonen faktiskt på spårvagnen, började vifta med ett vapen och ett skott gick av och träffade en kvinna i magen.
Det var vid 9:30 och sånt, va? 9:30 på morgonen.
Ja, jag är lite osäker på tiden, men det var på morgonen i alla fall, vet jag.
Ja.
Du hade läst lite om det, Daniel.
Ja, jag har ju kollat lite det också, men inte jättemycket. Men det här, ja, det är en svensk man är det ju. Och han är i 60-årsåldern. Han verkar ha problem med droger och så vidare. Han har åkt fast för mycket småstölder och mycket snatterier och grejer. Han har åkt fast för snatteri på systembolag och sådana saker. Här är det nog, det är nog väldigt mycket alkohol och droger inblandat här. Full och påtänd på spårvagnen 9:30 mitt i veckan. Vifta med pistol och råka skjuta en kvinna då. Det är ju liksom, man kan inte försvara det på något vis, utan det är helt förjävligt där. Och det är ett sånt stort bevis på ett samhälle som är i förfall helt enkelt. Hur en person kan stå där mitt i veckan på morgonen och hålla på och vifta med ett vapen och skjuta en kvinna i magen då, som är, jag tror hon var på väg till jobbet till och med.
Ja, hur kommer man ens på den tanken? Var fick han tag i vapnet?
Ja, det också.
Ja.
Han har ju förmodligen ingen jaktlicens. Det tror jag väl inte.
Nej, jag tror inte det. Ja,
Jag
jaktlicens
vet
kan
inte
jag
vad
ha,
det
men...
förstod. Jag vet inte om det stod vad det var för vapen. Han kanske hade en älgstudsare på sig. Jag
Ja,
vet inte. Jag
fast då
tror
hade
inte
nog
det
inte
stod.
kvinnan överlevt om hon blev skjuten på så nära håll med en älgstudsare.
Någon
Tyvärr,
annan kanske hade reagerat innan i och för sig. Då.
Ja. Nej, men det är bara tragiskt det som har hänt. Och ja, nu rubricerar man det som en olyckshändelse i media och lite så. Ja, det var ju inte så farligt ändå för hon överlevde, typ. För det som var riktigt, riktigt farligt tydligt den här dagen, samma dag, så rullade ett tunnelbanetåg ut i Stockholm. Detta blev dagens snackis. Det var ett tunnelbanetåg klätt med reklam för Sverigedemokraterna. Och det tycker jag blev en liten komisk kontrast. Någon skjuten i Göteborg eller ett tunnelbanetåg med reklam i Stockholm.
En civilperson som blir skjuten på spårvagnen kontra tunnelbanetåg med reklam. Från Sverigedemokraterna i och för sig.
Ja, i och för sig. När jag tycker kontrasten i vad som just nu upprör människor är väldigt intressant.
Ja, och
Personligen så
vad
hopp.
som tillåts få mediautrymme. Nu var väl i och för sig det här med spårvagnen, det var väl en rätt så stor grej i Göteborg. Men jag tror jag såg någon mindre notis i Aftonbladet bara. Jag har inte sett så mycket om det faktiskt. Utan det mesta har nog handlat där om Sverigedemokraternas tunnelbanevagn. Och så var det någon som hade tweetat någonting. Vad han skriver, enkelbiljett till Kabul, eller vad han skrivit.
Ja, det har varit enkelbiljett till alla möjliga olika ställen.
Ja,
Men...
de tog upp det på radion nu, var det igår eller om det var i förrgår tror jag.
Okej. Okay. Nej, det blev bara komiskt, hela situationen. Egentligen en väldigt, väldigt tragisk situation. Men det var ju ett ganska smart drag från SD, om man ser till hur mycket spridning deras en tunnelbanevagn med reklam fick i hela landet.
Men de har kört det här förut, va? Har de inte det?
Ja, förra valet så täckte de en tunnelbanestation med reklam, vilket blev
Ja.
ganska galet. Folk började klättra upp och rycka ner det och sådana här saker, och det blev lite stormning av den här tunnelbanestationen och sånt, och så det blev jättemycket
Okej.
mediauppmärksamhet. Och det är ju ganska smart, för då sparar man både tid och energi och pengar om man ser det så reklammässigt. Så, ja, jag tycker bara kampanjen var ganska underhållande.
Ja, jag håller med.
Ja.
Det gör jag.
Men Vi har ju faktiskt kollat en hel del här på en massa politiker. Vi har grävt ner oss lite i det här, jag och Daniel, med... nu byter jag ämne om ni hängde med där, för det gjorde inte riktigt jag.
Till skenheliga politiker.
Ja. Och du, Daniel, hade lyckats få fram en väldans massa information om vad våra sittande politiker och före detta politiker i de olika partierna har lyckats att ställa till med. Och detta måste jag upprepa, är personer som fortfarande eller har styrt vårt land i sina respektive partier.
Ja, precis.
Var vill du börja?
Ja, tar du.
Nej, alltså var vill du börja?
Nej, för det första så vill jag ju ta upp det här om att Kalla fakta hade ju trollat riksdagspartierna nu i veckan. Det var i förrgår kanske. Då har ju de testat bidragssystemet. Man skänker pengar till de olika partierna. Och då har ju de använt sig av två personer som har ringt runt till samtliga 8 riksdagspartier och låtsas vara väldigt förmögna. Och då har de tagit kontakt med dem och så har de erbjudit dem minst en halv miljon kronor anonymt då, trots att alla bidrag över 24 150 kronor måste redovisas. Och det var ju väldigt många som nappade på det här. Bland annat Socialdemokraterna och sen var det även Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Och det här har ju såklart väckt starka reaktioner. Och så pass starka så att Socialdemokraternas ekonomichef Magdalena Agrell är tagen ur tjänst. Och även Lisa Flint som är Liberalernas ansvarig för strategiska ledningsstöd har lämnat partiet. Så det är en väldigt stor nyhet det här faktiskt. Och jag har ju då suttit här och grottat ner mig lite i hur det ser ut i de olika partierna. Och om man tittar på Socialdemokraterna till exempel, så har ju de 224 fall, varav 48 fall är under deras nuvarande mandatperiod då, sedan 2018. Och det är allt möjligt. Det är hur mycket grova saker som helst. Det är narkotikabrott, det är människosmuggling, korruptionsanklagelser, förskingringar, mutbrott och det är ganska många sexualbrott. Med sexualbrott, det är sexköp, det är barnpornografi, det är våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn då, helt enkelt. En grej som står ut här, det är då en 45-årig kvinna från Alingsås som heter Kajsa Gustafsson då. Hon dömdes till fängelse i 6 månader för sex med ett afghanskt barn. Och det är lite ironiskt skulle man kunna påstå då. När man kollar på de här afghanerna till exempel, när det var väldigt på tapeten, då såg man ju det att alla afghaner var ju 16 år som kom till Sverige av någon underlig anledning. Och när man såg på bilder, alltså jag kan säga att det var väldigt många som var både i din och i min ålder, Elin. Och jag tror till och med att jag såg ett par som var äldre än mig. Här är det förmodligen som så att den här afghanen är säkert betydligt äldre än 16 år och Kajsa Gustafsson är mycket väl medveten om det. Sen gör hon någonting som gör honom arg och han polisanmäler henne. Så hon åker fast, hon får fängelse då i 6 månader för, vad var det rubriceringen var?
Sexuellt
Ja.
utnyttjande av barn blir det då, va?
Ja, det var det nog kanske.
Ja. Ursäkta, men skyll dig själv. Och
Ja,
nej,
jo, det kan man väl tycka. Det här
tillägga
är
där,
lite
du säger
som...
att de är äldre än oss. Våra lyssnare vet ju inte vilken ålder vi är, men vi är ju 30 plus. Så ja.
Ja, jag är nog närmare 35 plus, skulle jag nog
Ja,
vilja
du ja.
påstå. Ja.
Jag är inte riktigt där än.
Nej.
Men så att du
Jag
får ett hum
vet.
om läget. Nej, jag... Nej, skyll dig själv. Hon har vurmat, åh, dessa små stackars barn. Och sen så har hon ihop det med en som tydligt inte är det.
Nej, precis. Så,
Och
och
sen
sen...
åker hon dit ändå. Det är karma, säger man nog.
Jo, det skulle jag vilja påstå. Det är rättvisan hoppar upp och bitarna i arslet, helt enkelt. Så, men ja, sen har jag tittat på Miljöpartiet. De har 82 stycken fall. Det är bland annat nu 2019 så hade de en afrikansk lärare, Pascal Mafal-Fall från Nacka, som har, ja, han arbetar som lärare i Nacka då, och han hamnar i ett tjafs med en 15-årig kille angående en uppgift som skulle vara inlämnad. Och han knäcker näsan på den där 15-åriga killen, helt enkelt. Han slår han rätt på näsan, så han bryter näsan på honom.
Ja, det här är
Och det
människor vi
är...
vill att de undervisar våra barn. Ja, och
Precis.
eller styr vårt land.
Och sen har vi Åsa Romson. Hon förekommer 5 gånger här, så, och det är då miljöbrott, skattesmitning. Hon erkänner att hon har tagit narkotika samt privata middagar där de skickat notan till skattebetalarna. Sen har de ju uttalat sig nedvärderande angående 9-11, och det uppmärksammades ju internationellt, och det var hon ju tvungen att be om ursäkt för då. Så, sen har vi, går ner och kollar här, Moderaterna och Liberalerna som ville sätta dit romani kris för att de har parallellsamhällen. Här har vi folk som har anknytningar till Hells Angels och till klaner i Södertälje till exempel. Vi har även 15 stycken sexualbrott mot barn och köpa prostituerade.
15 stycken, det är inte lite.
15 stycken.
Vilket
Så.
jävla avskum. Ursäkta
Men
språkbruket.
vi har en grej här från 1991 som jag hittade. Det är jag vet inte när man heter efternamn, men han heter Rolf i förnamn i alla fall. Han beväpnar sig och så rånar han Handelsbanken i Malmö. Och sen på vägen ut därifrån så hoppar han upp på sin cykel och så skriker han Saddam, Saddam när han cyklar därifrån. Och det var tydligen för att skylla rånet på invandrare. Men polisen kom ju hem till honom ganska snart då. Och då väljer han att skylla rånet på sin fru istället. Så,
Nej men du skojar, vilken lirare.
ja, vilka jävligt speciellt faktiskt.
Hade han någon position eller vad hade han för?
Ja, det hade han. Ge mig ett par sekunder så ska jag kolla vad det var han
För det här
hade.
är ju, det här är ju så korkat så att det gör ont i själen. Alltså det är inte bara illa utan jag bryr mig inte faktiskt om han rånar Handelsbanken. Utan att tillvägagångssättet, det är det som gör mig besviken på människor.
Ja. Här, det står... Jag får gå in på artikeln och
Får
kolla vad
tänka
det
på att det är
stod om honom.
90-talet, så då hade man ännu inte lärt sig skrika Allah Akbar.
Nej, det var Saddam, Saddam som gällde då.
Ja.
Ja, nej, det står faktiskt inte vad han hade för... vad han gjorde i Moderaterna. Det stod bara att han var med i Moderaterna. Han hade en position där, en framträdande position. Så.
Ja, nej, det där var bara lustigt.
Ja.
Och just det här att en moderat rånar banken också, det är helt klockrent. Ja,
Ja, först skyller
han
han på
hade inte...
invandrarna, sen skyller han på frun av alla personer.
Ja,
Så.
Ja, nej, jag...
Stackarn.
Moderaterna som är de som älskar utländska banker mer än någon annan. Men han kanske inte hade fått, han hade inte fått samma muta som de andra. Kanske.
Nej, ja, så kan det ju ha varit.
Ja.
Så.
Det var ett skämt, bara. Vi har inga
ja.
Bevis på att någon blir mutad av banker. Ja.
Ja. Ja, men sen har man ju... Jag är ju också Centerpartiet. Centerpartiet har ju varit upp mycket på våra radio också. Vi har haft massa artiklar om dem. Det är ju mycket sexualbrott, pedofilkopplingar och så liknande. Det är väl egentligen ingenting som man behöver gå in mycket mera på där, skulle jag inte tro.
Nej.
Men... Ja. Men vi kan ta här till exempel att före detta, eller alltså Centerpartiet för ett tag sedan, när de kallades för Bondeförbundet, då skrev de in följande ord i sitt partiprogram då. Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkan av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling. Jag tror inte många som hade varit med om inte att det där i partiprogrammet hade tyckt speciellt bra om Centerpartiet idag faktiskt.
Nej, jag tänker på, jag tappar bara fullständig hjärnsläpp här. Vad heter hon partiledare?
Annie Lööf.
Tack, Annie Lööf. Hon är ju väldigt duktig på att skrika nazist och rasist till andra. Och klanka ner på bland annat SDs naziströtter och rasiströtter. Och ja, jag tror sossarna har fått någon känga av henne så också. Men hur länge sedan var det? Var det,
ja, det var ju 1933 var det, så där skrevs
ja,
in.
Ja.
Det är ju ett tag sedan. Mycket har ju tydligen hänt på vägen.
Ja. Varannan tid.
Vi hade bland annat en Elof Eriksson som grundade den antisemitiska tidningen Nationen. Han var ju därifrån.
Ja. Nej, om Centerpartiet hade hållit sig kvar till sina rötter så kanske vi hade haft en trevligare vardag.
Tänk om du hade varit centerpartist då?
Det finns möjligheter till det. För jag är ju bondevurmare nummer ett här.
Ja, ja, i en parallell värld så kanske det är så.
Ja, jo, så det är möjligt. Det är jag som skriker högst om vildsvin som äter upp skördar och straffbeskattningar av bönder och allt det här. Det är ni som har lyssnat på mina tidigare program på Nordisk Radio har nog hört mig raljera en hel del om just böndernas situation i Sverige. Men nu tappade jag bort oss. Jo, det tänkte
en
jag
sak, en ja, sak som Centerpartiet annars står ut för, förutom med de här pedofila kopplingarna, det är det att det finns väldigt mycket utländska extremister i just Centerpartiet av någon anledning. Bland annat så har vi en Mikael Juxer från Göteborg, så han utesluts. Och sen har vi en islamist, Ebitsam Aldebe, han utesluts på grund av religiöst styrd dom i Solna tingsrätt. Det var ju för, det var nog 2 år sedan ungefär, det var ganska uppmärksammat fall i tidningen då. Kommer du ihåg det?
Jag känner igen det, men det har hänt så mycket. Så det är helt... Nej, det jag kommer inte ihåg.
Nej. Så har vi här en Thomas Lindberg också från Uppvidinge. Han ger sitt stöd till barnäktenskap. Så man kan ju säga att Centerpartiet idag är ju inte vad det var tänkt till att bli.
Nej. Det har hänt en hel del. Och det är en hel del galna saker överlag som händer. Men med alla de här domarna, vi har mord, vi har väldigt många olika sexualbrott, allt
Ja,
från.
det är jättemycket sexualbrott mot barn är det som står med här faktiskt. Alltså det är helt sjukt alltså. Jag är chockad faktiskt. Jag trodde att det skulle vara mer misshandel. Ja, okej, förskingring och sånt. Ja, det har det också varit. Det hade jag ju räknat med. Men att det är så mycket mot alltså just sexualbrott och sexualbrott mot barn. Det är helt sjukt där. Kristdemokraterna, två fall av sexualbrott mot barn hade de. Och sen, ja, vänstern har 9 stycken sexualbrott mot barn. Eller det är 9 stycken sexualbrott där. Det är barn, våldtäkt och sen är sexuellt ofredande.
Men då
Sådär.
funderar jag ju lite grann på det här. Om vi tittar på motståndsrörelsen, hur många sexualbrott bland de ledande i motståndsrörelsen?
Ja, det existerar ju inte.
Nej. Vilket brott är det som förekommer mest inom motståndsrörelsen som ofta får det klankat ner på sig att de är så kriminella?
Det är tankebrott, helt enkelt. Hets mot folkgrupp skulle det vara i så fall.
Ja,
Och
åsiktsbrott.
ja, precis. Och är man lärare med ett oppositionellt parti, då är det ju liksom, det är ju så det blir då helt enkelt. De står upp och säger precis vad de tycker och tänker emot systemet. Och det är klart att systemet sätter då hårt mot hårt så att säga och gör det de kan för att få bort dem. Och då är det att polisanmäla och kasta i fängelse som har hänt i vissa fall då. Ja, men sen så kommer det kommer till vissa andra brott också. Det är ju våld mot tjänsteman kan ju förekomma och även vad heter det när man demonstrerar.
Just ja, vad
Ja,
är det vi skulle
jag
komma
tappar
på?
bort det.
För det finns ingen olaglig demonstration utan det är ja, våldsamt upplopp pratar de ju ofta om,
Ja, precis. Våldsamt upplopp var det jag tänkte på.
och
Och
det
det är ju inte heller så konstigt att vare sig våld mot tjänsteman eller våldsamt upplopp uppkommer när det är demonstrationer som systemet inte vill ha. Och då går ju de in hårt. De går in hårt med batonger och det är AFA-jitter eller rödingar överlag på plats. Håller på och gapar och skriker.
och
Och
kasta
då.
sten och glasflaskor och vätska av diverse sorter och smällare.
Och sen våldsamt motstånd. Det är ganska godtyckliga brott alltså. Det kan ju skilja sig jättemycket från gång till gång. Du kan ju även bli åtalad för våldsamt upplopp genom att bara vara på en plats.
Det
Och
är
det är
lite
samma
det som har
sak
hänt.
med brott mot maskeringslagen också. Det gäller samma sak där. Alltså man behöver inte ha begått ett brott, men du är på en plats där brottet överlag har begåtts. Även fast du själv inte har gjort någonting så kan du ändå bli dömd för det för att du har uppehållit dig på den platsen.
Ja, lagen där blir lite flummig, men vi måste ändå upprepa och komma ihåg att det finns ingenting som är en olaglig demonstration i Sverige enligt svensk grundlag. Så oavsett vad media skriver så är det väldigt, väldigt missvisande information. Det finns ingen lag som säger att du skall söka tillstånd för att hålla en demonstration, men det underlättar för de flesta inblandade att göra det. Men det är långt ifrån alla som faktiskt gör det.
Jag tycker det är bra så som de har börjat göra nu med egna demonstrationer då, som inte går ut med innan. Så till exempel den här i Lysekil till exempel, som jag tyckte var väldigt lyckad. får marschera fram, hålla demonstrationen, hålla torgmöte och få ut sitt budskap till folket som är runt omkring utan att det är några störande element. Och det behöver inte vara rödingar, utan det kan ju vara poliser, det kan ju vara precis vad som helst. Det här är ju liksom, det är ju så här det ska gå till ju. Man ska kunna hålla sin demonstration, hålla sitt möte, få ut sin information och sen kunna gå därifrån och ha haft en lyckad dag. Det är så får ju andra partier göra.
Jag var ju på plats där i Lysekil och jag har även följt med som reporter och liknande på andra liknande demonstrationer. Och det går väldigt, väldigt lugnt till när ja, polisen inte har lagt sig i helt enkelt. Eller inte haft möjlighet att lägga sig i för att de inte vetat om det i förväg.
Ja, det som gör det här med de utannonserade demonstrationerna, det är ju det att polisen kommer vara på plats. Hade inte polisen varit på plats, då hade ju inte rödingarna gjort någonting heller. De ser sin chans när de har polisen emellan sig helt enkelt. De ser dem som ett skydd då.
Ja, någonting som syntes väldigt tydligt under motståndsrörelsens demonstration, första maj-demonstration faktiskt i Kungälv för ett par år sedan, där polis och motdemonstranter i samklang med varandra gick till anfall mot motståndsrörelsen. Men det är några år sedan nu och ja, vi får se vad som händer framöver. Men är ni nyfikna på det så finns det väldigt mycket material om det här på bland annat Nordisk Radio och Nordfront. Jag tror vi lämnar våra ja, korrupta och ja, vad kallade vi dem för? Skenheliga politiker, i alla fall de flesta av dem, och går vidare till det senaste förslaget från Moderaterna. För det är ju så att valkampanjerna har ju dragit igång utav bara den. Och nya valplakat sätts upp dagligen med nya vallöften och nya idéer. Och Moderaterna säger sig då ha hittat lösningen på gängkriminaliteten. Det är helt enkelt att masstesta femåringar i utanförskapsområden för ADHD. Ja.
Det är en ganska, ganska speciell åtgärd får man väl ändå tycka.
Ja, det är ju verkligen, nu tänker jag utanför boxen.
Ja, jag kan inte minnas att jag har hört någonting liknande tidigare.
Nej, jag försöker förstå hur de har tänkt. För det första, att testa en femåring, speciellt med ett snabbtest för ADHD, är i stort sett att fylla i ett formulär. Och då känner jag, ska de då skicka in varenda femåring och säga till dem sitta stilla på en stol, och klarar de inte av det så har de ADHD, eller vad är grejen?
Ja, det är väl någonting sånt.
Ja.
Det ska ju, de ska ju göra det i samband nere på barnavårdscentralen då tydligen.
Ja,
När de gör de andra testerna.
en pla eller vad ska man säga? En, vad heter det? Jag tappar ordet. Det går inte snabbt där uppe idag, känner jag. Huvudet står still. Nej, men vården har ju inte tillräckligt med resurser för att klara av sitt jobb idag. Och nu ska de helt plötsligt börja masstesta femåringar för ADHD. Någonting man tidigare har sagt att man inte vill testa så unga barn, för att det är väldigt, väldigt svårt att ställa en diagnos på ett så pass litet barn, utan det är i skolåldern, alltså 6, 7, 8, 9, 10 års ålder som det är lättast, eller lättare, att ställa en mer korrekt diagnos. Men förslaget är då att man ska masstesta dem. De som ger utslag på ADHD ska medicineras. Och så har man medicinerat bort ADHD:n och därmed också gängkriminaliteten.
Mm.
För att dra det kort.
Då kommer vi till det här lite som vi pratade om innan då, där med Roman i kris. Alltså att det finns ett problem i Sverige med gängkriminalitet som till 90% säkert står, så är det invandrare som står för dem. Och det är etniska enklaver bland annat som gör det.
Mm.
Och nu vill de vill inte se problemet i att vi har invandrargäng som är kriminellt organiserade i Sverige, utan istället så riktar man sig på barnen för att få bort det här. Det står ju här till exempel att barn med invandrarbakgrund med rötter i Afrika, Mellanöstern och Asien konsumerar mindre ADHD-läkemedel än barn med svensk bakgrund. Är det där de anser vara problemet då med gängkriminaliteten, att det handlar inte om ras, utan det handlar om medicinering. Svenska barn är mer medicinerade än vad utomeuropeiska barn är.
Ja, nej, jag förstår inte sambandet överhuvudtaget. Och beskylla kriminalitet på ADHD. Vad gör det mot personer som har ADHD? Sätter de i utanförskap? Vem vill anställa någon som potentiellt är kriminell för att de har en diagnos som kan göra dem, eller med större sannolikhet gör dem kriminella?
Mm.
Där är verkligen att man stänger ute folk från samhället genom att överhuvudtaget påstå en sån här sak. Jag blir så arg när jag hör såna grejer. Jag känner flera personer med ADHD och det är bra människor, de är inte kriminella för 5 öre. Väldigt trevliga, väldigt sociala och väldigt intelligenta, samtliga av dem faktiskt. Så att beskylla kriminalitet på ADHD, nej, det köper jag inte. Och det verkar som att det gör inte experterna heller.
Nej, det har ju varit väldigt mycket skriveri i tidningarna faktiskt och upprop till och med emot de här förslagen. Och det kan jag väl förstå faktiskt.
Mm.
Att ge sig på barn för att medicinera eller för att droga bort ett potentiellt problem.
Mm. Så man inte ens vet om det är ett problem eller inte. För det är en ganska liten del av personer med ADHD som upplever det så pass problematiskt för dem själva att de vill ha medicinering. Men många väljer att inte medicineras trots att de är diagnostiserade med ADHD, för att de känner inte igen sig själva. De tappar sitt jag när de blir medicinerade.
Mm.
Det är individuellt, det är olika för olika personer. Vissa tycker att de mår mycket bättre av medicinerna och säger att det är så de får sin vardag att gå ihop. Medan andra säger bara nej, jag klarar inte av det, jag mår så dåligt av medicinerna.
Ja, och det hela förslaget bygger ju på en studie som har gjorts. Och den här studien är, när man kommer ner och kollar på det, Johan Åhlén, han är chef för enheten för psykisk hälsa på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm. Och det är han som har gett ut rapporten som Moderaterna hänvisar till. Och han säger själv att förslaget som de har lagt bygger på en tolkning av rapporten som vi inte har gjort. Studien visar att läkemedelsanvändning generellt ökar i socioekonomiskt utsatta förhållanden. Det är så det är. Och han menar ju på det att Moderaternas utspel är, de har helt enkelt feltolkat hela rapporten.
Ja, Det är helt galet och jag kan garantera att det sitter x antal människor med ADHD och faktiskt lyssnar på det här programmet just nu. Så kommentera gärna vad ni anser, ni som har den diagnosen, att bli ihopkopplad med kriminalitet. Jag tycker inte det här är... Nej. Men jag försökte ju sätta mig in lite i hur de här testerna då möjligtvis kan gå till. Följt av att jag gjorde ett sådär så kallat snabbtest för ADHD. Och jag hade blivit förvånad om inte minst halva Sveriges befolkning hade fått... att de har ADHD enligt det här testet. Jag hade väldigt grav ADHD enligt testet. Jag tyckte det var rätt roligt. Nej, jag har inte ADHD, kan jag tillägga då. Jag tyckte bara det var rent komiskt hur fel det, hur lätt det kan bli så fel. Och detta var ett test då som en psykolog använde för att diagnostisera ADHD. Så ja. Och det ska vi utsätta barn för enligt Moderaterna.
De vill ju utgå från den här så kallade Rinkeby-modellen också. Där de var, för de hade ju tydligen problem i Rinkeby med vaccinationerna under coronan då. Och då kom de ju hem och knackade på hos folk och erbjöd dem vaccination på plats. Och Rinkeby-modellen är tydligen väldigt... den har fått jättemycket bra kritik av politiker då. Om att det här var ju någonting jättebra. Så de vill ju även ha med den här screeningen då om ADHD på samma sätt då, att... När de kör sådana här, eller jag på samma vis, att det kommer även kunna vara dörrknackning när man kommer hem till folk, så får folk göra en ADHD-test på plats.
Ja, nej, det liknar faktiskt lite vad de gör just nu också med så kallade valinformatörer som är åker ut i de här utanförsområdena för att söka upp folk på deras språk och förklara hur man röstar och varför man ska rösta.
Och vad man ska rösta på.
Misstänker det, ja. Nej, det tyckte jag... Alltså... Har man inte listat ut det än så kanske man inte ska rösta. Ingen ska liksom... leda dig i handen till vallokalen för att du ska gå och rösta, då är du tydligt inte mogen för att rösta.
Nej, jag håller med helt.
Det är helt galet, hela systemet. Men jag tror detta var allt för oss, om du inte har något att tillägga, Daniel.
Nej, jag har väl egentligen inte det.
På återseende. Hej då.
Hej då. Hej.